Yes, då säger vi varmt välkomna igen. Det här är ÖT:s fotbollspodd med Sören Bäck och Björn Bredbacka. Vi är på avsnitt nummer 166. Och ja, det är en sån här traditionellt avsnitt inför varje säsong. Det blir den stora införavsnittet, rankingavsnittet, när vi går igenom lite de övriga lagen och lämnar in det tidiga tipset på hur den här serien kan tänkas sluta. Så det har vi förstås framför oss. Det ska ni få en matig guide inför Yrkesliga 2024. Vi kommer dit, men Sören, vi behöver kanske börja ändå i det som hände i helgen. När det var final i Liga 1:ans cup och Jaro vann en ganska sådär trög tillställning som präglades förstås kraftigt av ett tidigt rött kort. Seger 1-0 för Jaro, andra segern i den där vinterkuppen på de tre senaste åren. Och man får väl säga att det kronade en fin vintersäsong, men ställde också kanske en och annan fråga inför fortsättningen.
Så gjorde det, ja. Det är förstås det här tidiga röda kortet, det kan ju mentalt spela in på olika sätt. Att det kan ju också leda till kanske en viss försiktighet, kanske en viss känsla av att man har alltid förlorat. Det här måste vi helt enkelt vinna nu. Om vi var favoriter före matchen var vi inte då. Om vi spelar med en spelare mer redan efter en dryg kvart, som det var i det här fallet. Så det är väl kanske sånt här som spelar in också, kan jag tänka mig. Men det blev ju, andra sidan skapade ju göra en hel del. Man borde ha kunnat göra det här förlösande andra målet, man gjorde inte det. Och då blev det ju som väntat då, så att SJK lade allt på spel här på slutet. Och det skapade vissa chanser. Det var ju en par kanonräddningar där av Emil Öberg. Han kom där emot bra när jag tror det var Oliver Gynes som var på väg igenom. Sen var det ett farligt vänsterinlägg och ledde till ett avslut. Det var en paradräddning där av Öberg. Så det där, det fanns ju en uppenbar risk att det här skulle bli slut och oavgjort. Och det skulle bli straffar, och då skulle det ha varit liksom en rena rama ryska rouletten där om vem som vinner. Men nu kom vi inte dit, utan det blev en seger till slut.
Ja, och det är väl sådär att man ska inte dra för långtgående slutsatser av en enda match, och framförallt inte en final. Men om jag nu ändå ska säga min bild av matchen och hur man kan tolka det, om man verkligen hårdrar det, så var ju faktiskt det att Jaro hade stora problem att hänga med den här första kvarten. Så länge SJK Akademia ännu var fulltaliga. Sen när SJK fick sitt röda kort så följer de, precis som du var inne på, in i det här tempot som man lätt kan göra, att man blir bekväm med bollen, man tar den här extra tiden. Jag tyckte att rörelsen och intensiteten i Jaro var inte alls på samma nivå som den har varit tidigare i. Inte minst då i de här cupmatcherna i Tellus tidigare i vinter, varken med eller utan boll. Sen såg man inte heller det här, att jag tycker att Jaro har varit ganska effektiva. Man har avgjort de här matcherna när man har fått chansen. Nu gjorde man inte det. Det var inte Edvin Krona som fick chanserna den här gången, utan det var lite andra spelare. Och på något sätt var det som att det skulle ha, som att det syntes. Det liksom, som du sa, den här matchen borde Jaro ha avgjort. Man borde ha gjort 2-0 och 3-0. Man hade sekvenser i både första och andra halvlek där man kom till chanser ändå. Man hade såna 5-10 minuters perioder där man verkligen, där var SJK liksom tappade fotfästet lite, men det missades för mycket, och då blev det det här nerviga slutet. Så att det var inte en fullt övertygande insats, men såklart det var en final. Det kommer med viss nervositet, det kommer med en viss press, och det blev en seger. Så att ja, man behöver kanske se det lite från båda hållen, att inte dra för långtgående slutsatser, men inte heller blunda för vad man såg i 90 minuter.
Samtidigt kanske det är en bra uppladdning, eller jag tror det är mentalt, minst inför säsongen, att det är inte bara det här att vi vinner varje match och liksom man kanske blir för stöddig. Jag tror inte den risken så uppenbar nu efter den här prestationen, och om vi tar då prestationen tidigare i Vasa, så det här, så det ställer vissa frågor som kanske laget och spelarna borde ställa sig själv och säkert gör. Så det är liksom den hälsosam balans i det här med framgång och motgång.
Ja, man kan väl säga att temat efter den här matchen kan vara lite detsamma som med VPS-matchen, att det finns en hel del förmildrande omständigheter, men man måste också vara alert på vart allting är på väg och på ett något sån här objektivt sätt försöka analysera den här prestationen och hur bra var den egentligen.
Sen är det ju som själv, som när man är domare, så verkar det i alla fall, kan man konstatera att det verkar som att det här domslutet ska vara helt korrekt. Att det var en målchans frilägesutvisning. Han blev neddragen med all sannolikhet utanför straffområdet, det sa ju Albin Björkskog själv. Så det var rött kort, och annars skulle det vara inom straffområdet, eftersom man kan inte då, kan tolka som att den här Ibrahim Sisse spelar på boll, utan det var helt enkelt att han grepp på med handen i spelskjortan, så då skulle det ha blivit så att säga den här gamla dubbelstraffningen ligger ju kvar, det skulle bli rött kort och straff i så fall. Där hade ju då, ja, men det verkar ju vara helt rätt det här beslutet. Det är alltid tufft att göra de här besluten speciellt tidigt i en match, och där just det var ju också det där att var det innanför boxen eller inte, men tydligen var det inte innanför boxen.
Här är det ju lätt att vara efterklok, men ganska snabbt när den där incidenten inträffade så insåg man ju att här kommer det röda kortet att lyftas, och ja, det är väl ganska lätt att tänka att där borde Cissé ha liksom hållit i sina händer och bara försöka jaga och störa så mycket det gick. För att i värsta fall då så skulle Jaro ha gjort 1-0 där, men då skulle SJK på alla sätt ha varit med i matchen. Det skulle inte ha gjort någonting. Nu kändes det som att även om det blev nervigt på slutet så var ju det där som avgjorde matchen betydligt mer än vad jag tror att ett tidigt ledningsmål skulle ha gjort för Jaros del.
Mm. Så är det sätter sin prägel de här tidiga utvisningarna, det är helt klart, men sen visar det ju sig också att det är ju inte lätt alltid att spela där vi med main spelare mera, det är ju trots allt ganska många aktörer kvar på plan.
Ja, och Tellos lite mindre plan så begränsar ju också att ju större plan desto mer nytta har du av att vara en man mera. Nu kan man ju begränsa den nyttan mera på en mindre plan. Men med det sagt så är ju Jaro då mästare i den här vinterkuppen för andra gången på 3 år. Man kvitterar in 10 000 euro som ju förstås är välbehövligt i klubbkassan. Och dessutom att man fick göra det genom att spela hemma i både semifinal och final, som ju också ger en del inkomster och att det inte blir utgifter med resande. Så att den här slutspelet i kuppen borde ha varit en ganska, ganska fin inkomst för Jaro.
Ja, det var ju framförallt man får bra matcher, man får de här tävlingsmatcherna. Kommer ihåg att vi började jättetidigt, det här var väl här tidig februari man började och det här. Det är en vettig turnering på många sätt, både sportsligt och ekonomiskt. Och också att jag tycker jag njuter av de här halvmatcherna på vintern i Tellushallen. Man kommer nära in på och man hör typ vad spelarna pratar med varann. Och där. Ja, jag tycker att det är fina tillställningar.
Ja, och det tycker jag också faktiskt man kan nämna att det var ju mycket folk i Tellus igen och det här. Och inte minst så reagerar jag på att klacksektionen där, den var större än vad jag minns att jag har sett i Tellus vid något tillfälle. Det var ganska bra stämning faktiskt i Tellus. Jag var kvällen innan var jag också på ledig tid på den här Jaros pre-season AV och där var tongångarna också sådär optimistiska som de är inför en sån här vinter eller efter en sån här vinter, men också tyckte jag just från klackhåll att det är liksom någonting på gång där, att de har ju kämpat på med en ganska liten grupp i många år, men att man verkligen skulle få ännu mera fart på det där och en tillväxt från yngre sidan, och jag tror att det är viktigt för att det skapar ändå en sorts stämning och ger en upplevelse som som folk ändå gillar. Det ska man ju minnas att det är ju svårt att sälja in den här produkten med kvaliteten på fotboll endast, även om Jaro spelar ganska fin fotboll, men det kan vara väldigt mycket från gång till gång, men att de här matcherna faktiskt blir som mer av en helhetsupplevelse, det tror jag är någonting som kan snabbt ge eko på läktarna, dels liksom man får mera folk på klacksektionen, men också att en bättre stämning också gör folk mer benägna att gå på match, även om man kanske inte brinner för varje enskild hemmamatch mot PK35 eller Japs.
Och här igen kommer vi den här nya stadion som vi förhoppningsvis nu då blir verklighet här inom ett år typ. Det var ju där att dela ut information om den här emissionen som är på gång på stadion. Att där får vi ju kanske, har vi chans att få den här närmare mera intima matchupplevelsen som man då får i Tellushallen, eftersom den blir ju på ett positivt sätt enligt planen och både liten och kompakt den här arenan.
Ja, men innan det så kommer det att bli i varje fall en sista hel säsong på centralplan, eller vad nu då den första matchen spelas den här säsongen, det återstår väl att se.
Eller halv säsong om det blir några matcher efter vår augustikonsert.
Ja, det får vi också se. Men i alla fall så tänker jag att vi ska gå igenom de lag som i alla fall i teorin ska gästa Jakobstad den här säsongen. Vi tänker ett sånt upplägg att vi går igenom lagen ett i gången, och när vi har gått igenom alla lag så ger jag och Sören våra respektive tips. Det är klart, när vi går igenom lagen kommer att ges vinkar om det är lag för övre eller under halvan, det kommer ni säkert att kunna räkna ut, men vi gör nu i alla fall så för att försöka få någon sorts tydlighet i det. Och kanske jag börjar då. Och då inleder vi den här gången med, eller den här genomgången med MP. Fjolårets succélag, nederlagstippade var man i fjol, det har man varit i princip alla år i ettan. Då stod alla kärnor rätt för laget från Sankt Mikkel förra våren och sommaren, och man vann och vann och vann och spelade helt fin fotboll innan man då kanske verkligheten kom ikapp lite på hösten, och man sjönk igenom lite, och det blev, men det var i alla fall en stor framgång för MP i fjol, och man det här klarade plats på övre halvan, övre slutserien, och man förlängde kontraktet också med tränare Juha Pasoja. Man kan väl säga att efter det så gick det inte speciellt bra.
Det här kanske är någonting som både framförallt Juha Pasoja ångrar, för jag tror att om man hade möjligheter kanske det skulle vara läge att nappa på dem, för att om man ser hur utvecklingen är här med MP, så det är ju väldigt anonymt lag igen. Där fanns ju då spelare som till exempel Otto Ruoppi som var utlånad från Kups i fjol, juniorlandslagsspelare, han är nu då ett föryngrat Kups med den här typen av spelare som har försvunnit. En av de få som är kvar är då Jan Heinonen som var utlånad till KPV för ett antal år sedan. Här tidigare Interspel som då inte etablerat sig på liganivå, men ändå en helt gedigen spelare på den här nivån skulle jag säga. Sen så blir det väldigt svårt att hitta profilspelare tycker jag. MP, Antti Kuismalas son är väl en möjlig då som kanske som det här med Jaro-perspektivet lägger märke till, att där finns Joona Kuismala, Antti Kuismala som var med och spelade upp Jaro till ligan 2001 som målvakt.
Ja, precis som du säger, det är ett mycket okänt, ett ungt inhemskt MP, och säkert kommer någon att kliva fram där, säkert kommer Pasoja att göra ett gediget jobb här, och MP blir säkert svåra att slå i en del matcher, men som du säger, det är profilfattigt. Jag lyfter väl fram kanske Iiro Äijö som en liten profil här, återvändare efter några år i Ekenäs och i fjol i det här i HIFK. Men du är inne på en spelare man tappar, och den här listan är ju lång. Man tappar Samuli Holtta till Asi Oulu, Väinö Vehkonen mittbacken till Ekenäs, Niklas Leinonen till KTP, snabba ytten Lujejelu Tumba till Kups, och sen hade man ju lån på Santeri Stenius som var målkungen när serien i fjol, återvände till KTP. Samma sak med Tobi Babatunde som återvände till KTP efter lån. Han hade flyttat vidare till tjeckisk fotboll efter det, men det är alltså det är mer eller mindre hela startelvan som har försvunnit i ett slag här. Det blir krävande för Pasoja det här, att efter fjolårets framgångar, hur roligt det måste ha varit, hur jobbigt blir det den här säsongen? Nu känner jag inte till liksom exakt vilket lönne Pasoja har, att kanske han går bara igång på det här och blir ännu mer inspirerad, men jag kan nog tänka mig att det blir en mycket, mycket jobbigt att gå vidare från förra säsongen och vara tillbaka på den här nivån som man känns att man är?
MP har ju heller inte varit speciellt framgångsrikt på juniornivå och det här det är ju då haft ett visst, som till exempel Ruoppi då kommer från Kups, men Kups föryngrar ju kraftigt här nu också, så det betyder ju att det är då potentiella lånespelare till MP, så det här är den mån de alls liksom finns, så det har det sämre kvalitet för att liksom, de har sänkt ribban också i Kups då det gäller, alltså det Ruoppi, Mattias Silti, det är ganska många B-junior, så alltså knappt myndiga spelare i Kups i dagsläget.
Ja, och samma sak är det med, i fjol hade man ju lån från Kotka då också, men de är ju samma serie nu, så de är ju inte lån på samma sätt aktuella där, så att någon stor hjälp finns inte att få, så att MP stort frågetecken inför den här säsongen.
Det ser ganska dystert ut överlag där i östra Finland, måste jag väl säga, för att ett annat lag då som jag nog inte ser speciellt positivt på då är ju Jippo som igen har ett ganska anonymt lag. Vi har ju den ex-jaroiten Timo Tahvanainen, men han koncentrerar sig nog mera på kansliuppgifter, åtminstone spelar inte han längre i första laget. Så där blir det ofta också ganska anonymt. Där finns några spelare som kan vara profilspelare på den här nivån. Oskar Pihla, jag minns ju som en kvickytta från SJK Akademi, var JK här emellan, men studerar i Joensuu. Och det här, vad jag förstod, fanns efterfrågan också på högre nivå för honom, men det passade med hans liv och vardag. En möjlig annan spelare där är då Roope Huhtala då, som har gjort mål på den här nivån tidigare, men ganska tunnsått, ganska profillöst i Jippo, så att det ser ut att bli också en svår säsong för dem, vad jag kan bedöma.
Ja, på något annat sätt kan man väl inte tolka det. Bland de här mer etablerade spelarna finns ju också den ligameriterade Anton Eerola, men han har inte spelat överhuvudtaget ännu i vår, så jag vet inte exakt vad hans status är. Sen har ju Jippo också, precis som väldigt många andra lag i den här serien, gått hårt in på det japanska spåret. Man har väl tre japaner i truppen, bland annat då Yoshiaki Kikuchi, som är väl den mest bekanta Jipporen i fjol, och före det en ganska bra säsong ändå i Gnistan. Så exakt vad man får av sina japanska förstärkningar så vågar jag väl inte säga, men försäsongsresultaten talar väl också sin tydliga språk, att det har inte gått så där strålande bra för Jippo, och ja, det är väl svårt att säga att det ska gå så där jättebra i serien heller. Och vi går vidare och kommer in i Helsingforsregionen här och kika lite närmare på Japs. Var ju ett lag som kämpade med Jaro i fjol där kring samma placeringar ganska länge. Blev väl till slut ett bättre lag än Jaro i fjol i serien. Ser ganska sådär likadana ut på många sätt i år som man gjorde i fjol. Till exempel backlinjen, väldigt långt densamma. Där finns Roope Auti och Tino Palmasto. Solamies och den kvicka ytterbacken är kvar. En spelare man tappar ju Tobias Karkulovski, som stack till SJK Akademi och har mött Jaro ett par gånger här under vintern. Tittar man lite längre upp i planen så finns den rutinerade mittfältsduon Omar Jama och Joonas Tapani, som ju ändå håller något sånär på den här nivån, även om du nu kanske inte, ja, jag har väl kanske rankat dem lite högre tidigare. Nu känns det väl lite som att tiden börjar springa ifrån den där mittfältsduon. Det som kanske är lite intressant med Japs, det är om man får fart på sitt anfallspar, Aleksi Ristola och Irfan Sadik, som ju, ja, kan bli tunga att möta i så fall om man bestämmer sig för att utnyttja dem som en tung anfallsduo och söka dem i straffområdet i tid och otid. Så då blir det i alla fall lite jobbigt att möta Japs. Det finns en del kvaliteter och ja, jag har ändå svårt att gå igång speciellt mycket på det här lagbygget.
Ja, det var inför förra säsongen som Japs gjorde den här stora förändringen. Det var ett väldigt rätlinjigt lag när de kom upp. Det skulle bli mera spelande i fjol och det blev det. Och det verkade väl ha fortsatt med i år också. Sen, ja, Aleksi Ristola vill ju vara en ganska löpstark varje, åtminstone rätlinjespelare. Han har varit svårt skadad, kommer han då tillbaka till sin tidigare nivå, det får vi se. Men han är ju rätt stark i kroppen, i fysiken, vilket också Sadik är. Så det kan ju bli liksom ett fysiskt hot i alla fall, den här anfallsduon som kan vara farlig. Och det har alltid Hellemaan som kom in på lån här då från KPV, som var från HJK, som var i KPV i fjol. Så han är då en spelare som potentiellt kan ge service åt de här spelarna. Bra tvåvägsspelare, lovande juniorlandslagsspelare som borde ha kunnat gått framåt från i fjol. Möjligen kan ta en stor roll här tillsammans med oss och Mariama, som också till min förvåning, jag tyckte då han var i ligan här, men han var både med VPS och Kemi, att han var helt okej spelare, men han är ju ännu inte last gammal i sin bästa ålder i stort sett, men på något sätt så verkar han bli lite sämre ändå varje år, vilket är kanske lite förvånande.
Det känns lite som att han trappar ner sakta men säkert och att han är inte riktigt samma spelare som när han var i ligan, att då var det säkert full satsning. Nu vet jag inte riktigt hur det med hans totala satsning där. Men och helt okej centrallinje för Japs skulle jag säga. Sen ett par frågetecken, så är ju dels då att man har tappat sin viktigaste offensiva spelare från i fjol, Enoch Banza. Vi återkommer till honom. Han låg bakom väldigt mycket, speciellt under den inledande delen av säsongen. Och sen det andra frågetecken är ju Aleksi Ristolas fysik. Han har ju levt på sin fysik. Nu har han varit skadad i över ett år, inte spelat en match på över ett år. Så att när kommer han tillbaka och i vilket slag kommer han tillbaka? Den frågan blir nog väldigt viktig för Japs. Man behöver Aleksi Ristola, känns det som. Ännu ett frågetecken reses, ser jag, utan att vara superinläst på området, för den unga tränaren Erol Ates. Får han det här laget med sig? Vi såg ju att ganska ordinarie Japs i Jakobstad här för ett par veckor sedan i den här semifinalen mot Jarå, då blir man ju, om inte utspelade, så i alla fall totalt kontrollerade och utmanövrerade.
Ja, så det där, ja, det så är det, och det kommer väl knappast att kämpa där, varken möjligen botten eller i täten, Japs tippar jag väl. Käpä då ju ett annat lite kanske liknande Helsingforslag, mer förstås känd som Finlands motsvarighet till BP, Fostraföreningen. Där tycker jag i alla fall de har fått tillbaka mycket intressanta spelare då, som vi tänker som Mika Kauppila, som var en av KPVs bärande spelare då han var här. Så han är trots en rad olika provspel i ligaklubbar under både de vintrarna, så det är tydligen inte nappat. Han är väldigt löpstark, men det är väl hans spetskompetens, och sen så vet jag inte riktigt vad som är hans spetskompetens. Det är det tydligen så har det här sportchefer och tränare i ligaklubban gjort den bedömningen att det räcker till division 1, men eller näst högsta serien, men där har det ju räckt till riktigt bra, så att det där han verkar vara en vass spelare på, och liksom också Käpä fostrad. Och där finns också andra tidigare KPV-spelare. Benjamin Heikkinen hade väldigt otur, blivit skadad den här tiden i fjol. Han visade lovande tag där före han blev skadad, så man igen lite ristola grej att kommer han tillbaka från sin svåra skada. Å andra sidan är ju Heikkinen, har ju framtiden för sig, han är ung spelare för 2002, så det där, han har tiden för sig på det sättet. Det har man under många år trodde att också att Maximo Tolonen skulle ha, men hans tid verkar aldrig komma, så vi får se om det nappar den här säsongen heller.
Ja, det är ett salpa som påminner lite om det som var som vi såg i fjol, att en väldigt ung, säkert spelskicklig trupp med några spetsspelare. Men känslan är också att de här spetsarna, det finns offensivt, och jag tror att det blir lite som i fjol, ganska målrika käppamatcher. De kommer att vilja hålla boll, de kommer att rulla redan från backlinje, det kommer att göras misstag. Lag som Jarå, som har en bra press, kommer att straffa det där. Och samtidigt som Käpä då med en hyfsat spetsig offensiv kommer också att göra sina mål. Men jag tror att det kommer att läcka mer än vad det kommer att göras mål framåt. Så att jag jag har svårt att se Käppa som någonting annat än, än någonting liknande som i fjol. Man får slåss med allt man har för att klara den här serieplatsen. Och allt annat skulle förvåna mig.
Om jag har förstått det rätt så är väl där, alltså man är ju, ser ju sig som en fostraförening, att man kanske inte har den ambitionen att gå samma väg som till exempel Gnistan har gjort. Det har inte, sådana signaler jag inte fått från Käppä-håll i alla fall.
Verkligen inte. Säkert är man ganska nöjd bara att vara i den här serien och få de här matcherna som det innebär. Att det är en bra utbildning för de här spelarna som finns där. Nästa lag i vår lilla genomgång så är Salpa, Salon Ballo, eller TPS 2 som vi också kan kalla det. Det här är det fullt med gamla TPS-spelare som då, jag vet inte om de av vilken anledning de inte är aktuella för TPS, om de vill trappa ner eller om de inte passar in eller inte håller kvaliteten. Men av någon anledning så väljer de alltså Salo fram om Åbo. Jag tänker på bröderna Jakonen, Jasper Jalonen, Jere Koponen, Severi Pöysä. Och det finns väl ytterligare någon där som jag har glömt. Det är ganska profilstarkt i Salpa. Alla de här jag räknar upp, eller i alla fall den stora delen av de här jag räknar upp, så är ju i någon mån finländska fotbollsnamn man känner till. Backlinjen har man fått behålla ungefär som i fjol. Där finns den stora amerikanska mittbacken Michael John, Frans Grönlund. Finns där Jonas Meura, Valtteri Olsbo som kom under senare delen på förra säsongen är kvar. Topi Sistonen är kvar. Försvarsmässigt får vi väl se ungefär ett likadant Salpa, och det var väl så där. Det är en backlinje som inte håller toppklass i den här serien. Sen får man väl se hur de väljer att ställa upp den. Jag var förvånad när Salpa var och spelade i Tello som man spelade med Valtteri Olsbo som någon sorts spelfördelare som mittback, och det tyckte jag i alla fall inte blev till någonting. Får vi se hur man väljer att göra, om Olsbo tar sin vanliga plats ut på vänsterbacken eller hur man tänker. På mitten finns det en del intressant. Maximus Tainio, ligaerfaren från AC Oulu, tar ny fart på näst högsta nivå, kan säkert bli en nyckelspelare. Där finns Thomas Agiri som har mycket rutin från både ligan och gamla division 1. Där finns den gamla KPV-bekantingen Julius Järvinen och Alexi Jännes som var ordinarie i fjol och säkert siktar på att bli i år. Och sen då Oskar Jakonen som väl kanske i första hand är mer tänkt för en lite offensiv mittfältsroll. Så det är ganska namnstarkt där på mitten, och det får man väl säga i viss mån om anfallet också, där Olli Jakonen finns som väl ska bli den stora målskytten. Jasper Jalonen, supertalangen som har svårt att slå igenom. Lite Maximo Tolonen varningar kanske på honom. Sen då har man också lite japanskt, Koki Miyamoto som spelar i Tellus utan att imponera stort. Keir Foster, australiensaren, tyckte jag var intressant i Tellus, men lite ensidig kanske. Men en lurig spelare som utmanade och alltid försökte ta sig förbi, blev ganska ensam på sin kant. Men det är ungefär så som Salpa ser ut, och jag tycker att namn för namn, spelare för spelare, så borde Salpa kunna hitta på någonting i den här serien, men jag har ändå ganska svårt att tro att det riktigt ska räcka till. Man har ny tränare i Jordi Aluja, kommer från just Käppä, så det lär bli ett ganska spelande Salpa i år, och får väl se om det passar det här gänget. Jag är inte så säker på det.
Nej, jag vet inte om kulturmässigt hur det går ihop där. Det som är slående när man går igenom de här lagen i näst högsta serien, där finns ju många såna här tidigare jättelöften. Det behöver inte alls vara last gamla nu, utan det kan, men det har helt enkelt inte breakat. Och det här, och Jasper Jalonen är ett bra sånt exempel. Han är ju absolut inte gammal, 2005 född och ungen, men han blev ju omskriven som ett jättesuperlöfte, och det här jag minns redan 2001 säkert då, som 15-16-åring debuterade med TPS i division 1, och det där, ja, men det som inte gått vidare. Där finns också ett bekant namn i Adam Mäcke då, som var utlånad här till JBK 22 från SJK Akademias organisation. Han är en av de här många från SJK Akademia då, som inte har lyckats ta steget upp till ligalaget, precis som en Sami Sipola, som en Valtteri Olsbo till exempel. Så att eller varför inte alltid Hellema var väl där också. Så där finns många, och det här, det visar nog bara hur konkurrensutsatt fotbollen är, hur tuff den är, och då man ska in i seniorfotbollen här. Gäller inte alla spelare, alla spelar på samma sätt som många blev van med kanske i juniorfotbollen.
Nästa lag på tur, det har du koll på, Sören.
Ja, om vi skulle ta då och fortsätta på Helsingfors-spåret här och ta PK35 som har några intressanta individer där då, som två tidigare Jaro-spelare till exempel, Samba Silla och Franklin Okoye. Franklin Okoye som var jag nog hittat, i alla fall knappt spela alls i Umeå. Jag vet inte riktigt vad som hände där, men han var ju ett fysiskt monster här, visade han sig vara i Jaro 22, var det väl som han var i Jaro. Före det fick lite minuter med Mariehamn och det här. Men det, ja, kanske borde ha varit kvar i Jaro, inte farit bort från Jaro, kan man då kanske tycka om man ser tillbaka på det här. Samba Silla som har varit två repriser i Jaro hade inte alls någon lysande säsong i fjol. Lite ett mysterium vad som har hänt med Samba Silla. Han var ju jättebra ett tag i VPS och plötsligt så blev det det inte någonting, och det här i sin bästa ålder och borde leverera, har en vänsterfot, är snabb, men får det som inte att stämma. Möjligen då i år i PK35, och där finns också andra sådana här spelare som Daniel Rantanen som är tillbaka i sin fostraklubb efter att ha snurrat runt på många olika ställen och förgäves försöka hitta en tillvaro högre upp i seriesystemen. Han har en hård spark men kanske inte den mest mobila mittfältaren.
Nej, han har ju en helt unik styrka i sin frisparksfot. Nu under försäsongen så har han ju gjort mål på löpande band, och det är klart han kommer att vara ett offensivt hot. Men han har ju gärna sin mittfältare som man kanske överskattar lite spelmässigt, just på grund av att han är så bra med sin fot, så tänker man att han är jättebra. Men han var ju bra i TPS också med sin fot, men fick inget fortsatt förtroende där vad det verkar till exempel. Och de kommer att vinna en hel del på att ha honom på fasta situationer, men man förlorar också en del på att ha honom där på mitten, skulle jag säga, att jag ser inte honom som någon nyckelspelare i det öppna spelet för PK35.
Det känns som Daniel Rantanen är en typ av spelare som behöver ha en jättestor roll i sitt lag. Han är inte en komplementspelare eller en dussinspelare, utan han ska ha mycket boll, han ska ha en stor roll helt enkelt, eller så blir han en belastning.
Ja, ska man jämföra med en gammal Jaro-spelare så är väl typen Jani Virtanen den jag kommer att tänka på, att en spelare som det skulle vara lite show kring honom och sådär, men när det skulle försvaras så hade man inte alltid sådär jättemycket nytta av honom.
Nej, så är det väl. Och på tal om det här, om sådana som har vandrat runt, så är ju Eero Markkanen definitivt en sån Real Madrid-spelare som inte har levererat i princip någonstans förutom en stund i AIK. Och det här, han var ju gnistan i fjol, var väl helt okej utan att vara liksom helt ordinarie, men fick då tydligen, följde inte med på resan upp till ligan, utan tycks nöja sig med en tillvaro här i ligaettan.
Ja, det är ju på ett sätt nästan den namnstarkaste truppen i hela serien, den här PKs. Det är många namn och det är väldigt många så gamla bekanta som man tycker att man har följt i division 1 i lust och leda. Jag tänker på mittbacken Tuukka Anderberg som jag ständigt är förvånad över att han inte har slutat. Sen är det japanskt här också, så som du nämnde, Samba Silla och Franklin Okoye som jag tyckte var en bra höst i Jaro 2022. Sen verkar han ha varit inblandad i någon typ av incident i Umeå i fjol och mer eller mindre blivit avstängd eller sparkad eller någonting. Något hände i Umeå som jag inte alls vet vad är, men man hade en jättekort kommuniké på sin webbsida om att man då till följd av någonting hade brutit det där kontraktet. Sevdet Gela är där, en spelare som vi har sett i ett flertal lag mot Jaro genom åren. Daniel Rantanen nämndes. Adam Jassin, en sån här spelare. Carlos Eriksson känns som han har varit med i en evighet. Och sådär. Det är liksom, det känns som det gamla stuket liksom Helsingfors-lag som har en del skickliga spelare som kommer att göra en del bra prestationer men kommer inte att hålla i längden.
Nej, alltså det är många som potentiella profilspelare som på något sätt har hamnat fel i karriären. Och så strålar de samman i PK35. Vad leder det till? Det får vi se.
Ja, det kan väl bli både lite fågel och fisk, känns det som här. Jag tror att man kommer att pendla ganska mycket i prestationerna. Jag är inte heller den största supporten av tränaren Kim Raimi här som jag har. Jag tycker han har betett sig märkligt när han tidigare varit upp med PK35 i division 1. Och han tycker det sprids ofta en märklig stämning kring honom. Nästa lag på listan då är KTP, det lag från östra Finland som man kanske har de största förhoppningarna på. Och konstigt vore det väl annars. Det här är ju laget som föll från ligan och har tillsammans då med Jaro och PK tycker jag det mest namnstarka laget. Här finns mycket ligaerfarenhet, här finns talang, här finns kunnande, här finns erfarenhet. Med det sagt så tycker jag också att det finns en hel del frågetecken kring KTP. Om vi börjar med det kanske allra största så är ju den gåtfullt svaga målvaktsposten där man har valt att gå för den unga ukrainaren Maxim Shuk som var i Kappa i fjol och den gamla Jarobekantingen Sam Jamme som ju någon sorts evig reservmålvakt och åker mellan olika klubbar och sitter på bänken och har gjort ganska få matcher egentligen i sin karriär. Det blev väl ett par stycken med Jaro 2016 och ja, om vi börjar där så är den här uppsättningen andas inte toppklubb i division 1. Vi kommer att säga division 1 ganska ofta även om vi menar yrkesliga.
Eller liga 1.
Eller liga 1 för den delen.
Ja, vi ville först introducera superettan men det här det fick vi inte igenom här i vår lobbning mot bollförbundet. Så vi får väl köra med liga 1. Ja, svagheter där på målvaktsposten. Ja, men där finns ju mycket andra intressanta spelare. Det ändå visar sig här att den här skillnaden, vi har märkt på Jaros prestationer också, skillnaden mellan näst högsta och högsta serienivån, ett sätt att komma förbi de här namnen, är ju allt större. Och vi har ju ändå mycket spelare och hela organisation som har varit med där i ligan nyligen. Så att jag tror ändå att KTP är att räkna med, även om de ska också spara pengar. Men det ska väl så gott som alla lag göra i den här serien. Så jag tycker att där finns tillräckligt mycket intressanta spelare. Litet mysterium till exempel varför en Tabi Manga som får upp med Ekenäs, varför får han till KTP? Möjligen hade det varit överenskommet ett så tidigt skede när man inte vet var där det ser ut som att kanske KTP ska spela ligan snarare än Ekenäs. Det vet jag inget om, men man kan ju bara spekulera. Lite märklig transfer. Och ser man ju ändå det här superlöftet Enoch Bansa som vi har varit in på, som var i KPV också här ett år, som inte riktigt breakar, men ändå hitta lite fotfäste kanske i apps. Och kan han bygga vidare på den positiva trenden så blir han ju absolut att räkna med i den här serien.
Ja, det är klart att han blir en nyckelspelare tror jag för KTP. Som ju har också en del annan ligarutin i form av bland annat Mikko Sumusalo som har kommit från IFK Mariehamn. Börjar ju vara lite i åren men kommer ju att vara en bra ytterback i den här serien. Och överlag försvarsmässigt ser det väl hyfsat stabilt ut. På mittfältet är det också gamla trotjänare som vi känner igen från Kotka, Johannes Laaksonen, Mattias Lindfors, Joni Mäkelä, Antoni Huttunen som man spelar där ett tag och man får, vet ungefär vad man får. Man har också några lån, det är lite grekiskt, det är lite amerikanskt och det är från Georgien, mycket okända förmågor för mig så där ska jag inte spekulera, men nej, KTP har ju inte heller imponerat på försäsongen. Anfallsmässigt har man, som vi var inne på, Enoch Bansa, man har Santeri Stenius som ju många mål i MP i fjol, man har Aleksi Tarvonen som ju flera gånger har visat att han är en bra målskytt på den här nivån utan att då riktigt räcka till i ligan. Men med det sagt så tycker jag också att här finns det frågetecken. Orkar KTP ladda om i fjol och det var en mycket stökig höst för KTP i fjol. Det var man tog in Johan Malinen, det blev mer eller mindre anarki i föreningen, stora supporterprotester, man var missnöjd med allt där på slutet och det blev snudd på obehagligt. Ekonomisk osäkerhet har man på ett, man har väl i princip två, tre omgångar redan den här vintern gått ut och om nu inte bett om pengar så i alla fall förklarat att liksom läget är ganska knepigt. Så att helt klart att det finns en osäkerhet, det finns en oro i den här organisationen. Man har också helt nytt tränarpar då Jonas Nyholm och Christian Sund. Sund som är van att jobba i ganska, efter ett par år i KPV är van att jobba under lite osäkra omständigheter, så att för honom är det väl inget nytt. Men med tanke på den liksom stabila pjäs som KTP brukar vara, så ställer jag mig lite frågande till att hur är det med omladdningen. Att jag får lite sån där Jaro 2017 vibbar, eller 2016 vibbar här nästan, att man har ett hyfsat namnstarkt lag, men räcker det liksom till? Räcker ivern, räcker glöden, räcker viljan till, räcker ska jag säga bredden till? Man har inte heller världens bredaste trupp i Kotka, och börjar tröttheten breda ut sig där nu?
Ja, ett annat sån här case och den här andra jag är väl en anrik storklubb i det här sammanhangen också, får man väl säga, men det är ju Kotka och TPS i all synnerhet, och det är ju det som har pompat på som jojon här mellan de två högsta divisionerna. Och där finns också frågetecken i TPS. Det är stora förändringar här efter att Mika Laurikainen igen en gång att tacka för sig. Man har tagit in Mika Nuutinen, anses vara ung och lovande tränare, kommer visst från klubb 04, och det här steppar upp här. Frågan är nu då, blir det liksom för mycket förändringar för snabbt? Möjligen är det en tankeställning som man har haft i TPS-lägret, för här på slutskedet har man då tagit tillbaka trotjänare, gamla trotjänare eller gamla egna produkter som Riku Sjöroos och också Albion Musashi, som du kom hörde till de spelarna som inte var från, ja, han har ju tidigare farit från TPS till Salpa, men nu kom faktiskt kommit tillbaka till TPS. Så. No, han har varit en farlig spelare förvisso på den här nivån, kan orsaka problem, men det här, han är en spelare där som man redan har försvunnit från en gång från TPS, så kommer nog tillbaka. Så ska det här ses som någon form av svaghetstecken, eller handlar om personkemi där tidigare? Jag vet inte. Men det finns också osäkerhet kring TPS. Men det är oaktat ändå den här storklubben som borde kunna leverera på den här nivån. Och där finns ju väldigt säkra spelare, som till exempel lagkaptenen då, Atte Sihvonen, som har visat sig klara sig bra också på liganivå, med Haka och Rops åtminstone, var i Ekenäs också, men inte då som ligaspelare där. Och framförallt den förmodligen då, ja, möjligen Eero Markkanen, men kanske ändå mest meriterade spelaren här, Riku Riski. Han har ju dokumenterade skadeproblem, spelar väldigt lite under senare år. Frågan om han lyckas då bryta den trenden och det här. I så fall blir han ju säkert en viktig spelare. Gått rykten om också om en comeback för Kasper Hämäläinen. Det här vet jag ingenting om. Det är nog bara ryktat som sådana saker. Han var ju viktig för dem i fjol, och han är ju inte då, vad vi vet nu i alla fall, längre med.
Nej, där tappar man ju nog seriens förmodligen bästa mittfältare, och det har överlag varit mycket förändringar i TPS. Och jag tror faktiskt, om jag hade frågetecken kring KTP, så är mina frågetecken kring TPS ännu större. Man har ett, tycker jag, ganska omeriterat lag på många sätt. Backlinjen tycker jag ser i bästa fall ojämn ut. Och TPS har inte gjort bra insatser på vintern. Det har man i och för sig gjort i något av en vana de senaste åren. Men helt klart är ju att Mika Nuutinen är en helt annan tränartyp än Mika Laurikainen. Det blir helt annan typ av spel. Och jag tror att det kommer att hacka ganska mycket för TPS här, och jag ser inte TPS alls som något givet topplag. Jag tror att man kanske kommer att bättra på under säsongen, som man ofta gör, men inte minst inledningen av den här serien kan bli ganska så jobbig för TPS, och att för Jaro,
menar när Jaro kommer på besök, eller?
Jag menar att jag skulle just komma till det, att för Jaro att få möjligheten att möta TPS i en premiär på bortaplan, så kan vara en ganska gynnsam lottning, om vi använder det ordet.
Ja, samtidigt också som jag var inne här, där jag pratade, tror jag, med Niklas Widjeskog för någon vecka sedan om det här seriestarten, att det här, man reser ändå borta mot TPS som ska vara ett stort lag i den här serien. Det är ju inte så att Jaro har liksom den förväntansbilden att det här är en match som de helt enkelt bara måste vinna, annars är det katastrof. Utan på något sätt så kommer åtminstone, man är åtminstone inte solklara favoriter, man kan nästan slå lite ur underläge, att kommer man ens med en poäng från Åbo, så kan man väl vara hyfsat nöjd. Så att det här, det på många sätt tror jag en gynnsam start för Jaro.
Ja det kan jag nog säga om TPS lagbygge som vi var inne på, eller har varit inne på tidigare i podden, att just den här, de här värvningarna av Ricochet, Albion Musaki som blev klara ganska sent var ju också märkliga eftersom de har provspelat så jättelänge. De kom ju in här i typ, ja, kanske inte februari men i alla fall tidig mars och har liksom bara hängt kvar där som någon sorts testspelare. Och jag är inte helt säker på att det är det här på deras initiativ eller det på klubbens initiativ, men helt klart hade ju som, är det ju att det har inte funnits en gemensam linje på att det här ska vi satsa på, utan det blev nog mer eller mindre så för att klubben inte hittar något annat eller att spelarna inte hittar något annat.
Så är det ju. Det är ju spelare som, alltså klubben och spelarna borde ju ha känt varandra, så det är ju inte frågan om att man ska bekanta sig med det här, med klubben eller omständigheterna.
Sen på anfallssidan där så är det ju också ganska så tunt. Man har kört ganska mycket på unga Onni Helén som har gjort en helt okej vinter, men det blir mycket press på honom om det är han som ska göra målen. Sen har det ju varit snack och till och med han spelade med TPS nu senast i träningsmatchen mot FC Jats här, anfallaren Antti Ullmanen som gjorde en hel del mål för HIFK i fjol. Han hade väl en ganska kort tid där han öste in mål, och för det var en hyfsad målskytt i MP. Känns väl inte heller i min bok som någon given succé, men i alla fall lite tungt i anfallet där som känns som att TPS skulle kunna behöva en Antti Ullmanen in, så skulle väl ändå ge mer trovärdighet till projektet.
Fast å andra sidan är det Antti Ullmanen som det här nya, fina, moderna, dynamiska TPS ska bygga sin framtid på. Det liksom, jag tror det fanns en, som en annan bild här när Mika Nuutinen blir presenterad. Det ska man ha nytt och fräscht och ungt. Ja, vi har inte sett det hittills.
Nej, men där får man väl se då att det är väl lite att man helt enkelt tvingas kompromissa lite med sina ideal där. Att inte tror jag heller att Nuutinen hade tänkt sig den sortens centertank i sitt lag. Men samtidigt så är det vissa resultatkrav här. Så att vi återstår att se hur TPS bygger här sista veckan. Men jag skulle inte vara förvånad om det händer någonting ännu i TPS, för det ser ihåligt ut. Sen kommer det ju som vi är inne på då så är det produceras ju juniorer i Åbo-området och alltid då slår någon igenom, även om jag inte tycker att det har, man säger det varje år, men samtidigt är det så att inte forsade fram juniorer där, och inte har TPS fått fram en massa superbra spelare som man har sålt utomlands på senare år, utan det är lite stagnation där också, att man kan inte heller ta för givet att 2-3 spelare kommer att slå igenom.
Ja, och som sagt, det här Jasper Jallonen spelar i Salpa, så
ja, så att det är frågetecken för TPS också. Och då har vi väl ett lag kvar. Vi ska kanske säga någonting om Jaro också i det här sammanhanget. Men SJK Akademia, om vi tar de här finallagen till sist, som var här i lördags. Det är ju ett lag där man som är svårt på det sättet att det är ju spelare man inte överhuvudtaget känner till. De kommer in dera från det här akademier i Ghana eller så från gymnasiet i Kuortane. Så att det är inte så att man har råkoll på dem. Men man har sett dem spela, man ser deras resultat, man följer processen som SJK som organisation håller på med. Så det är bara att konstatera att de gör väldigt mycket saker rätt. Det är liksom, där slussas spelare vidare till ligan, känns det som i parti och minut. Och det tror jag det kommer att göra i år också. För jag tycker att SJK Akademia ser fruktansvärt bra ut, både som lag och som individer. Och om vi tidigare oftast har tippat SJK Akademia i botten av den här serien när de har varit med, så är den tiden definitivt slut i varje fall för min del. Jag tycker att SJK Akademia ser skrämmande fina ut.
Så är det. Det var ju ett tag här på den här näst högsta nivån att även landets förnämaste klubbar, HJK och SJK, deras reservlag studsade av och an här mellan då division 1 och division 2 på den tiden. Men SJK Akademia ju verkligen etablerat sig här och har en oerhörd bredd helt enkelt. Det har ju också lag här efter som har spelat upp sig, så att och vi ser hur de byter spelare, de som inte breakar, så de har blivit tvungna att söka nya klubbar, typ Sami Sipola. Så att, nu har Lehtonen en annan där. Men ja, väldigt intressanta namn och spelare, de ser väldigt vältränade ut. Och verksamheten ser till den delen bra ut. Det som man kan säkert, som det säkert muttras ett och annat om i Seinäjoki, att vara de lokala spelarna, det är ju väldigt få. Den här Emil Honkala är väl en sån som kom in som anfallare här i fjol. vi pratar här om Oskar Pihla, ja, han får väl beskrivas som lokalspelare, tror han är från Kauhajoki, men han har ju hittat något i Joensuu. Jag menar, det är ganska utspridda att det här, den här lokala förankringen kring SJK, så det kan man kanske ifrågasätta på något sätt, men samtidigt det är ju vad det är. Vad har det för fotbollstraditioner i Seinäjoki-regionen överlag? Liksom det är väl andra sporter där som är traditionellt. Här ska vi ha SPV med sina storhetstid. Vi har, där finns bobollen och allt det här som suger upp sina talanger.
Ja, det här, jag ska utgående från lördagens final faktiskt nämna en spelare som jag tycker är väldigt intressant i SJK, som ni ska hålla ögonen på. Det var högerbacken Bob Ni-Arma, en av de här gananerna, som jag tyckte också efter att SJK blev en mindre ju exakt vad han ville där på sin högerback. Jag hade stora problem med honom de gånger SJK fick in honom i spelet. Sen var han en ganska jobbig lagkamrat. Han var mycket gnällig och tydlig med sitt missnöje gentemot målvakten Rodriguez och mittbacken Koivisto några gånger där när de var lite omständiga när de skulle lägga igång spelet. Också i övrigt var det ett vilt gestikulerande mot lagkamrater som man var missnöjd med. Men där finns det hur mycket klass som helst.
Och väldigt tufft spelande. Men jag var förvånad redan så länge förrän han fick sitt gula kort. Jag minns en duell med Jaros Hording, Adam Vidjeskog där i första halvlek.
Det var en smäll.
Det var en ordentlig smäll. Det ekade i Tellushallen och man kan säga utan överdrift att Adam Vidjeskog kom in med full fart. Ja, vilket inte vill säga lite. Och det här, det smällde ordentligt och där låg ett benskydd länge efteråt. Det visade sig vara Armas benskydd.
Ja, man var egentligen bara nöjd och glad att det inte var ett ben som låg därefter utan bara ett skydd, för det var faktiskt en extrem smäll. Det var boll emellan, det var det som gav den smällen, men det var en våldsam satsning. Jag tror att många som satt där var ungefär vad du och jag satt på läktaren, så drog nog efter andan i samband med den här duellen, för det är ju sånt som blir grejen med Tellus när du kommer så nära en sån där duell där det verkligen är 110% från båda och det skulle inte bollen ha varit där, så jag har ingen aning om hur det skulle sluta. Det var brutalt. Men håll ögonen på honom, han lär spela ligafotboll ännu den här sommaren. Och det tror jag också flera andra i det här laget kan göra. Det mest färdiga laget jämte Jaro i den här serien, det skulle jag säga definitivt, det är SJK Akademia.
Ja, SJK Akademia är ett lag som är färdigt så att säga året runt, kan man väl. Ofta spelar Jaro en träningsmatch mot dem i januari och det är färdiga då redan. För det här är ofta de här som håller på i korten och tränar ofta två gånger per dag. De lever som proffs. De studerar dem men på fotbollens villkor och det är helt enkelt jättebra i check. De har höga ambitioner. De vill uppåt och framåt. Vilket man kanske också ser på det här gestikulerande som du pratar om.
Ja, också tycker jag fysiskt starka på ett helt annat sätt. Att de klarar det här duellspelet. Ja, att det var ju så som till exempel Jaro manövrerade ut Käpa här i ligaettanskuppen. Att man var bara så mycket mer fysisk, man var större, man var starkare, man var snabbare, allt det där, man pressade sönder dem. Det fanns inga sådana tendenser mot SJK Akademi, utan de var lugna med bollen och de klarade de här duellerna, trots att de är ett ungt lag på samma sätt som Käpa. De är ändå en eller två nivåer högre uppe, både som lag och individuellt.
Ja, så det blir troligen ett topplag igen av SJK Akademi, det är väl ganska ense om.
Ja, ska vi köra rankingen då? Vi börjar från botten, tänker jag. Och vi har ju 10 lag i den här serien och det är ju slut med den här övre slutserien. Och man spelar 2 omgångar, 18 matcher och sen blir det en tredje omgång där de 5 bästa får 5 hemmamatcher. Så att det blir sammanlagt 27 matcher. Så att topp 5 efter 2 omgångar, då får man en bonus hemmamatch i den här tredje och sista omgången. Och sen stiger ettan direkt, 2:an kvalar. Och hur var det nu i botten? Så att de 2 sista faller.
Vad jag minns så var det sista faller och näst sista kvalar mot division 1-laget. Men det som är bort från i år, om jag minns rätt, så är ju det här 3:an mot 4:an och det här som har gett Jaro liksom extra chanser här på höst. Den här 2022 var det visst.
Yes, nu gäller det att vara ett topplag på riktigt om du ska vara med i diskussionerna om ligaplatsen. Så att, 10:a och sist i min tippning, det är Jippo.
Ja, jag har faktiskt samma lag här och den här faktiskt inte pratat oss inte egentligen samman överhuvudtaget här, så det blir en nyhet vilken ordning Björn lägger sina i här, men vi pratar ju en del fotboll så säkert påverkar vi varandra på ett eller annat sätt.
Så är det, och tror jag också att vi ser det här lite på samma sätt. Det är väl inga skrällar som kommer här nere, tror jag, för någon av oss. Jag har på näst sista plats då MP.
Ja, samma sak här. Båda de här framstår i mina papper i alla fall som de två absolut svagaste lagen i den här serien.
Ja, ett lag som definitivt kan hamna in i den här bottenstriden och som kan sluta både sist och näst sist, men som jag har nu då som tredje sist, så det är Käpylän Pallo, Käpa.
Jag tycker ändå att de har värvat ganska intressant, så jag har faktiskt lagt Japs dit.
Okej. Jag tittar lite på, jag är ingen oddsperson sådär överlag och sådär, låter inte oddsen styra mitt liv direkt, men jag kikar lite på Veikkaus-oddsen inför serien och där konstaterar jag att Veikkaus-oddssättare tänker ungefär som mig. Det var väl Käpa, MP och Jippo som är min bottentrio, så de gav 100 gånger pengarna om de vinner den där serien, och de var i särklass sämst med det. Men Japs smyger du in där, och det är ju en intressant variation. Jag tror ju att Japs kommer lite högre. Jag har dem då som 20.
Ja, som 20 har jag faktiskt då Salpa.
Okej. Dina förväntningar på Käpa känns höga här. Jag har Salpa som 6.
Ja, no. Höga och höga, men i alla fall har jag ändå lagt in Käpa som nummer 6, så det blir ingen övre slutserie i alla fall.
Nej, om en sån skulle finnas. Då kan vi konstatera då att vi i alla fall vi har samma 5 lag, botten 5, det vill säga Jippo, MP, Käpa, Japs, Salpa, om ändå lite olika ordning på några av dem. Som botten 6, ska vi säga, som 5 i den här serien har jag BK35.
Ja, samma sak här. Det är väl ett sådant här lag som man kan tänka sig att vi vinner rätt mycket hemma, men tycker inte om att resa norrut och österut.
Ha lite samma känsla där. PK35 är det lag jag är minst intresserad av den här serien. Fjärde plats, där lägger jag ett TPS med brasklappen att jag är inte chockad om TPS slutar sämre än så den här säsongen.
Ja, jag har också TPS som 4.
3 i mitt tips blir fjolårets ligalag KTP, som väl går in som en av de starka favoriterna i serien, men som jag inte heller riktigt tror på. Så att KTP 3 här i mitt tips.
Ja, där har jag SJK Akademia. På något plan tror jag väl ändå att de har en bra trappstegsmodell i sig, och det finns en dimension av att man tänker att det räcker så här. Det räcker att man är topplag i den näst högsta divisionen.
Ja, så är det väl. Du får väl inte ens stiga i SJK-akademi om jag inte är helt rätt. Så det kan ju bli en ganska konstig grej här mot hösten att de krigar på i toppen men får inte stiga. Det är lite samma sak i fjol. 2, där kommer Jaro.
Ja. Vi har de här etablerade anrika storlagen, så har vi ju KTP, vi har TPS, vi har Jaro. Vi har konstaterat att KTP och TPS har sina problem, så därför har jag lagt KTP som 2. Så då får det inte som att lyssna så här långt försöka räkna ut vem jag har lagt som 1.
Ja, Sören går som Jaro som 1. Vi ska säga någonting om det, men för det så ska jag så avslöja att jag lite grann sticker ut hakan här och lägger SJK Akademia som 1. Jag tycker man ser att det laget ser så otroligt bra ut, intressant ut, starka ut. Att de kommer att bli svårslagna. I och med att så många av de andra lagen känns lite ofärdiga, så tror jag att SJK Akademia kommer att de kommer att ligga där i toppen, och det är klart att det kan bli jämnt och allt det där. Men som jag ser det i dagsläget så är SJK Akademia det starkaste laget i den här serien.
Ja, det finns ju också en dimension där kanske med SJK Akademi att de här bästa spelarna kommer att plockas upp. Så, det kommer ju att det handlar ju om spelarutveckling ganska långt där ändå. Framom att man med all makt vill ha upplaget till ligan, tror jag. Så att Det finns sådana saker.
Så är det, men det finns också en aspekt att det är där det gäller att leverera. Ska du uppåt så det finns en sån enorm morot för alla som kommer dit också att prestera och leverera, för man vet att priset kan bli en plats i ligalaget och en nolla till i lönekuvertet och allt det där. Så att har stora förväntningar på det här årets SJK-akademia. Jag hade alltså Jaro som tvåa, du har dem som etta. Vi kan väl säga någon, vi har ju pratat mycket Jaro, men från det här tipset. Då, det som jag tänker med Jaro i år så är ju att om det är någonting Jaro har gjort sig kända för under de här åren i ettan, det är ju den allt som oftast knackiga starterna. Nu känns det ju verkligen som att det här Jaro-laget, de har varit färdiga så länge. De ska kunna dra en fördel av att vara färdigbyggt på ett helt annat sätt än många av de andra lagen. Det känns som att både TPS och KTP inte minst då har famlat lite. Nu, den här säsongen, så finns det inte utrymme för Jaro att slöstarta, utan nu ska det liksom exploderas ur blocken här. Att Jaro ska bjuda på en vår där man från dag ett visar att nu ska vi vara ett topplag här.
Så är det. Man är ju inte heller extremt skadedrabbad. Det är klart att vi har Johan Brunell som orosmoment och vi har Jim Myrevik. Men man kan ändå leva med ett par, två, tre skador utan att det kraftigt försvagar truppen. Det är sen när det blir mer än fem som det blir problematiskt.
Ja, och det är ju den här serien kan man ju säga att den rivstartar ju verkligen. Det är väl tre matcher på 8 dagar eller något sånt här för Jaro. Så det är klart att på så sätt skulle det ju vara nice med att ha hela truppen att tillgå. Men det är nog så här. Det är inte riktigt så, utan det är ju först en vecka emellan. Man möter TPS då borta, sen är det cupmatchen. Så man får se då hur Jaro går in i. Men sen blir det då matcher 20, 24 och 28. Så att det är fem tävlingsmatcher i april i varje fall. Så det är hård belastning i april.
Det var ju Niklas Widjeskog in här senast, eller för någon dag då jag pratade med honom här nyligen i alla fall, så var ju nog in på att det blir med all sannolikhet en viss rotation där i den där cupmatchen i Ylöborg den 16 april om jag minns rätt mot vad det är, OTP. Så där blir det ju säkert rotation med att de här Sandnes, Sandstedt och de här kan tänkas få speltid i mera en sån match.
Ja, det får man ju utgå från. För att sen är det då den andra matchen i serien är det svårast möjliga. SJK Akademia borta. Sen efter det då så väntar lite på förhand sett lite lättare matcher med Käpa hemma, Jippa borta, Salpa hemma. Så att det är en intressant start på säsongen nu just den här matchningen. Att hur ska man lägga upp det här för att få ut max här. Men som sagt, det finns som inte utrymme nu för det här att förlora två av tre matcher fram till juni, så som det lite har varit med Jaro. Utan nu behöver man vara med från start, känns det som.
Och så måste man säga att Jaro har ju ett rutinerat lag. Man har rutinerade spelare. Man har rutinerat tränare. Det är ju ofta en generationsväxling där också. Det är ju många tränare som kan vara i 30-årsåldern. Niklas Widjeskog har ju ändå varit med i många olika tränarsammanhang.
Ja, han är den äldsta tränaren i den här serien faktiskt. Med sina, vad är det, 56 år eller sådär. Så ja, det finns inga ursäkter för Jaro den här våren, utan nu ska poängen spelas in och allt annat är en besvikelse.
Så är det.
Och med det sagt så har vi väl kanske sagt allt och förmodligen också lite till inför det som är premiären på Liga 1 på lördag för Jaros del då borta i Åbo. ÖT live-rapporterar givetvis på sajten. Ni följer händelserna där. Det kommer säkert ännu också lite uppdateringar inför säsongen med hur läget ser ut och sådär. Men nu är det bara några dagar borta. Premiär är det äntligen dags för. Och det ser vi fram emot. Och podden är tillbaka. Och när vi är tillbaka nästa gång, då vet vi hur Jaro har inlett den här serien. Tack för att ni lyssnar.